Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Podplay.
Said Mohammed Tahir är ett helt vanligt barn, men växer upp i ett krig. Hans hemland Eritrea slits i stycken, men våldet han ser lockar honom att själv ta till vapen. Han lämnar sin familj och går med i gerillan, 10 år gammal.
Men Said inser snart att livet som barnsoldat är något helt annat än han tänkt sig. Han är livrädd och längtar hem. Men det ska ta 5 år innan han återser sin mamma i Sverige.
Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Hela säsong 5 finns att höra på Podplay. Om du lyssnar på en annan poddplattform får du nytt avsnitt varje onsdag.
Så, vad är det du håller i nu?
Det här är ett instrument som heter kirar och den spelar man både i Etiopien, Eritrea och Sudan i Östafrika. Så att man kan ju använda antingen 6 strängar eller 5 strängar. Och som du ser, den har jag byggt 1987. Så fick jag lära mig instrumentet i gerillan.
Mm. Och går, den, går det att spela på den där fortfarande?
Ja då, det går att spela.
Kassetten ser ut som en fyrkantig gitarr kan man säga.
Ja.
Och så dansar man till det då?
Ja.
Mm. Said Mohammed Tahir gillar musik. Det var en av orsakerna till att han startade eget och började hyra ut ljudutrustning. Med åren har verksamheten växt. Idag hyr han också ut bilar och minibussar, erbjuder flytthjälp och kör bud. Vi ses på Saids kontor i Solna, norr om Stockholm och dricker kaffe. Det kunde inte vara mer vardagligt svenskt. Men nu ska vi ta oss 5000 kilometer därifrån och 40 år tillbaka i tiden.
Jag heter Said Mohammed Tahir, kommer från Eritrea.
1977 är Said 10 år och bor i centrala Eritrea. Hans pappa är politiskt engagerad och sitter i fängelse. Saids mamma tar ensam hand om barnen. Hon, Said och hans 3 syskon bor i en liten lägenhet byggd i trä och lera. Som många andra i Eritrea är de fattiga.
Vi bodde i en stad som heter Mendefara. Den ligger i ungefär 54 kilometer från huvudstaden Asmara. Och då hade vi bara 1 rum som vi delade alla då. Vi har också jobbat och hjälpt mamma för att överleva. När jag var 7-8 år började jag jobba. Det jag gjorde var ju, förutom att sälja det hon gav oss att sälja, så tog jag själv en massa initiativ. Och till slut så ville jag sälja faktiskt cigaretter, för det var väldigt eftertraktat att sälja cigaretter. Då behövde man, kommer jag ihåg, att man måste ha bra kondition. För då säger de ropar, och den som springer först, som kommer fram, det är den som får sälja.
Kustnationen Eritrea ligger i östra Afrika, klämt mellan Röda havet och Etiopien. 1977 är landet i krig. Det som tidigare var en ung, lovande demokrati har fallit tillbaka i kaos. Grannlandet Etiopien, lett av kejsaren Haile Selassie, har tagit över makten i landet 1962. Och en rebellrörelse, ELF, i Eritrea kämpar nu mot angriparna.
När började du känna en dragning till rebellerna?
Till rebellerna, det är 1977 under, jag tror, juli. Då befriade de min stad. Och då såg man en hel del gerillasoldater med kalashnikov och militära kläder och sånt. Och då var man, det var väldigt populärt. Och då tyckte man det där var häftigt, jag måste ansluta mig. Det är inte politiskt att jag var engagerad, utan det är, jag blev bara attraherad. Att prata politiskt, det är väldigt riskabelt vid den tiden då. Vi pratade aldrig politik. Vi var för små också. Vi fattade ingenting.
Rebeller, motståndsrörelse, gerilla. ILF har grundats på 1960-talet. Den är marxistisk, men kämpar främst för en sak. Ett fritt Eritrea. Fritt från etiopiskt inflytande, alltså.
Gerillan kom ju att attackera städerna. Alltid på nätterna då. Och jag tyckte de här ljuden från vapnen som skramlade där när de krigade in i våra städer, tyckte var häftigt när jag var liten. Och min mamma däremot, hon gömde ju oss så fort de började kriga. Så du vet, det är zink och så är det en massa hål och sånt här i våra bostäder. Och då kommer det en massa skott in i rummen. Så hon var livrädd och gömmer oss under sängen. Våra sängar är ganska höga. Och då gömmer hon oss under sängen för att inte bli träffade av kulor. Och då tittade jag, om man tittar upp, det är en massa kulor som går ovanpå och så vidare. Då tyckte man väldigt häftigt. Som barn så förstod man inte risken.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Det finns en som jag aldrig glömmer. Vi promenerade med någon, jag kommer inte ihåg vem det är. Så såg vi 500 meter från staden. Och då satt två unga killar. Jag trodde de bara satt, men de blev skjutna, de var döda. Men de satt så här och så såg vi någon råtta gick under dem och så. Så att det var mycket skrämmande, hemska saker man har sett. Men tyvärr, man vänjer sig.
Said är alltså bara 10 år och det här är svårt att förstå. Men han och kompisarna dras till machomännen och automatvapnen. Vill vara som dem.
Och då försökte vi ansluta oss till den gerillan. Vi gick flera gånger till dem och då fick vi inte göra det. Och då säger de hela tiden att ni måste äta en ton och så får ni komma efter ett år. Mm. För att vi var alldeles för små då.
Och du är 10 år här? Ja.
10 år. Men väldigt nyfiken på att bära vapen. Till slut så fick vi tips av andra efter, jag tror det tog ju nästan en månad. Och då såg de att vi skulle säga om vi ansluter, om de vägrar ansluta till ELF så skulle vi ansluta till motståndarna eller den andra gerillan då. Och då skulle de bli rädda och ta oss. Och det gjorde vi faktiskt.
Han bestämmer sig för att rymma från sin mamma.
Och så skulle jag sno lakan. Då trodde jag att det var en laka, fast det var ju en min morfars klänning. Och sen gick jag till Gerilla. Men min mamma fick veta faktiskt, du vet, det är en stad, alla bevakar i varandra. Då berättade de för henne, så hon sprang och till, vi satt upp i en lastbil. Man sitter ju uppe och så skulle vi åka. Lastbilen åkte iväg och min mamma hann inte komma till mig. Men hon grät väldigt mycket.
Men du är ju bara 10 år här.
Ja.
Du ska ut i ett krig, bära vapen. Du ska lämna din mamma utan att ens säga hej då. Det är ett otroligt beslut av ett barn.
Man förstod inte risken. Kan vi... Och riktigt sagt, det gjorde ont att lämna mamman. Det var ju så kraftig attraktion till att bära vapen. Att man ska vara en soldat. Det övervägde mer. Vi lyssnade inte på dem. Vi fick mycket råd av soldaterna att inte ansluta oss. De bad oss. Alltså, de berättade för oss vilka risker det är, att man kommer att dö, att det är, finns inga mat och så vidare. Det är, ursäkta ordet, men det är riktigt helvete att gå till gerillan. Men vi ville inte lyssna det där.
Ingenting kan avskräcka Said. Lastbilen för honom och de andra ungdomarna på flaket till en närbelägen stad. Nu ska 10-åringarna in i militärtjänsten. De börjar med att marschera i en vecka.
När vi anlände till Kerkebet, då började vi gråta helt enkelt. Den killen som åkte med mig, eller som gick med mig, han klarade inte av. Så han bara grät och grät och då ville han åka hem. Så han fick åka hem. Men jag ville visa att jag var modig och stark. Jag vägrade, fast jag grät.
Så du hade chansen att åka tillbaka hem där? Alltså?
Det hade jag, ja. Jag var den yngsta faktiskt. Men sen kom det flera efter några månader. Och de tog hand om mig väldigt väl, alla militärlärare. Och
berätta om militärtjänsten. Vad fick ni lära er där?
Man bodde i skogen ute. Mm. Fanns ingenting, inte tak under huvudet. Man vaknade tidigt på morgonen. Det var väldigt kallt och då fick man ju lära sig disciplin. Man fick göra allt vad som har sagts av våran lärare då. Så i 3 månader så fick vi hela proceduren, militärtjänsten då. Och fick skjuta också i 2 omgångar. Kalashnikov fick man enbart när man skulle sikta och skjuta. Och det är det 2 omgångar. Antingen efter 1,5 månad och så andra gången då på slutet. 5 skott fick man varje person. Så gjorde vi det. Och eftersom jag var så liten, jag hade ingen kraft. Så när jag sköt med Kalashnikov så fick jag slå i min haka och blev jättesvullen här.
Men det låter inte som att det blev riktigt som du hade föreställt dig då, om rekylen slår sönder din haka så att...
Nej, jag tyckte det var häftigt.
Till och med,
det gjorde jag. Till och med, jag kommer ihåg, det var en kille som inte vågade skjuta. Han darrade när han låg på marken. Då bad jag dem, kan inte jag skjuta hans skott? Det fick jag göra det faktiskt. Fast det gjorde ont.
Vad ligger du och tänker på kvällen när du ska sova?
Jo, så här är det. Flera gånger jag satt, du vet, plötsligt så gråter man eftersom man var väldigt minderårig. Då saknar man ju mamma och sina syskon och då vet man verkligheten. Så jag grät ju hela tiden. Men samtidigt ville också vara en soldat. Och gå, jag trodde att jag skulle bli soldat och gå till min stad och visa liksom att jag är en soldat.
I kriget svänger maktförhållandena fram och tillbaka. Nu har motståndsrörelsen som Said anslutit sig till drivit bort etiopierna från stora delar av landet. Men Etiopien väntas komma tillbaka med nya attacker. Said och de andra barnen samlas i en by. De ägnar sig åt fysisk träning, lär sig att kriga i olika typer av terräng öva sig att attackera fiender med rysk automatkarbin.
Efter 3 månaderna så skickades alla till fronten. Men jag tror det var 4 personer som inte fick gå. Och det var jag då, en av dem. Anledningen var ju för att jag var för ung. De skulle aldrig skicka mig till krig. För det är omöjligt. Jag skulle inte heller klara av uppriktigt sagt, även om jag hade vilja. Så plötsligt kom det en av de högsta ledarna. De inspekterar ju militärtjänsten, hur det går och så vidare. Och då ställde jag mig och visade militärt så här till honom. Och då sa han till mig, han var väldigt imponerad. Han garvade och frågade mig, vad gör du här? Ja, jag är här för att kriga. Va? Ja, du ska kriga? Ja. Nej, men vet du vad, sa han till mig. Ja. Jag ska skicka dig till grannländer för att du ska gå i skolan. Du ska gå i skolan, du ska inte kriga, sa han till mig. Jag sa till honom, nej, jag har kommit hit för att kriga. Jag har inte kommit för att gå i skolan, sa jag till honom. Jag visste inte vem han var.
När Said inser vem det är som tornar upp sig framför honom, viker han inte undan.
Då sa jag till honom, jag vill åka med dig. Han skrattade. Han hade ju eskortsoldater med sig då. Ja, hoppa in, sa han till mig. Han tänkte skicka mig till Irak, tror jag. Så fick jag åka till... han sa, du får stanna här så ska jag fixa det. Och samtidigt så fick jag åka med vissa soldater hit och dit. Jag hade väldigt kul faktiskt, eftersom jag var så ung. Alla ville ta mig någonstans. Till och med till Sudan fick jag åka också, till grannlandet, med militära kläder.
Och hur länge följde du med honom?
Några månader. När han lämnade mig där i högkvarteret, och då sa han till de som var underordnade av honom att ta hand om mig. Så de avvaktade nog på ett tillfälle och skickade mig iväg.
Den här intervjun äger rum en vanlig eftermiddag i en vanlig svensk förort. Men det Said berättar låter som hämtat ur en äventyrsfilm.
Då kom det en man som de hade startat en skola. Han frågade honom, vad gör de här ungarna här? Ja, de är här med oss. Jag kan ta dem till skolan så kan de studera med oss. Ja, ta dem. Så han tog oss. Men jag var inte glad.
Och hur var det på den här skolan?
Politik lärde man sig som ämne, och då diskuterade vi väldigt mycket. Diskussioner och sånt hade vi också. Så att det var i huvudämnet, kan man säga. Men däremot det var som en vanlig skola. De flesta ville ju inte gå i skolan. Alltså det är nästan samstämmig reaktion. Alla ville ju gå till fronten. De frågade mig att jag ska börja med musik. Jag ville det, men trycket var så högt. Du vet, om du säger att jag ska spela musik, okej, jag ska bli artist. Då blir du mobbad. Så jag vägrade faktiskt, trots att jag ville bli musiker. Efter ett tag, till 5 månader, 6 månader, då ser de ju, folk växer. Alltså även i fysisk och så vidare. De som växte upp ganska snabbare, då skickade man dem till nästa steg, som för att förbereda sig till kommandosoldater och så. Och efter det då skickade de till fronten. Så vi längtade efter att bli skickade.
Om du hade blivit skickad till fronten som 14-åring, hade du klarat av, tror du då, att göra vad som krävs?
Det tror jag, absolut. Det tror jag faktiskt. För att det är 2 saker. Dels när man var där, då blev man ju engagerad politiskt och så. Då förstod man varför man krigar och så. Innan var det inte så. Och sen för det andra, det finns ju väldigt högt tryck också av sina kompisar. att du måste bli bättre än din kompis. Du måste rädda. Och då tänker man inte på sig själv, utan man tänker mera på sina kompisar.
Nu är det början av 1978. Skolmaten består av det typiska tunnbrödet injera, men de goda såserna lyser med sin frånvaro. Här finns bara vatten. Kött äter Said en gång i månaden. Han och de andra soldaterna jagar djur på fälten och får i sig en hel del vildsvin och sköldpaddor. Men allt handlar inte om mat för dagen. I ILFs kommunistiska skola är de politiska diskussionerna ständigt närvarande.
Och det de har sagt alltid till oss, det är vi har inga konflikter med etiopiska befolkningen, utan det är endast med regimen. Så lärde de oss. Men vi var väldigt fria och vi fick säga våra åsikter också. Väldigt demokratiskt faktiskt. Vi fick säga vad vi tyckte och så vidare. På det viset så har vi utvecklat oss väldigt mycket. Och då har vi ju, när vi hade diskussioner om politik. Jag var till exempel emot, hur kan ni säga att de är vänner när de bombar oss? Men jag kunde inte begripa, det gick inte sammanhanget.
Någon gång i halvåret får han brev från mamma. Till en början är hon kvar i Eritrea. Senare lyckas hon fly kriget och ta sig till Sverige.
Sen kommer jag ihåg, fick jag en tvål från Sverige. De här Lux med, de är ganska stora. Du vet, vi hade inga tvål eller någonting där. Det är bara att tvätta med vatten. Det finns ingenting, det är primitivt i gerillan. Och då skickade hon den till mig. Och den fick jag faktiskt. Det är inte säkert att man får det, för att alla måste ju vara lika. Det är ett kommunistiskt tänkande. Så ja, jag var som en kung där i... för att jag hade tvålet.
En tvål
jag hade
från
många
Sverige.
Kompisar.
En tvål från Sverige lyckas leta sig fram till dig där.
Ja.
Även om det är högt i tak under de politiska diskussionerna är livet i gerillan samtidigt ett rent skräckvälde. Inte det minsta som Said har trott. Och han är nu med om saker han aldrig kunnat föreställa sig.
En av de hemskaste som jag har upplevt när vi var i gerillan, så var det en kille som blev attackerad av en annan kille. Det är mitt på natten, du vet, vi sover ute. De var osams. Han var väldigt kriminell kille faktiskt. Och tog jättestor sten och krossade hans huvud. Så gick han för att se om han har överlevt eller om han har dött. Så går han och kollar och tog honom. Han fick bära honom, han är jättestark kille, till vårt primitiva sjukhus. Och då frågade de honom, lärarna, har du någon som är fiende? Han sa nej. Har du bråkat med någon? Nej. Vilka sover med dig? Då pekar han. Och då frågade de dem, har ni bråkat med någon? Det var någon kille som hade bråkat med mig. Och då sa han, ja, jag hade bråkat med Said. Då sa de, det måste vara han. Och då frågade de mig, vad har du gjort? Och jag visste inte, vad är det som har hänt? Vad har du gjort? Berätta. Ja, men jag har inte gjort någonting, jag låg och sov. Vad är det som har hänt? Berätta för mig, då ska jag säga till er om jag har gjort eller inte. Så jag fick inte veta det. Och då började de slå mig. Tre lärare piskade tills jag fick blod i hela kroppen. Vid sådana stunder, då får man en massa tankar. Då tänker man, varför har jag kommit hit? Varför är jag inte med min mamma? Och då slog de mig och slog. Och jag frågade, varför slog ni mig? Du har dödat en person. Jag? Ja. Så det gjorde så ont när jag blev anklagad för någonting jag inte har gjort. Och hur ska jag bevisa? Det går inte att bevisa. De vägrade acceptera. Så de slog mig tills de tröttnade, de tre lärarna. Och då kom det en annan lärare. Han hade Kalashnikov. Och hotade mig att han skulle skjuta mig. Prata nu! Säg sanningen! Jag sa, jag har inte gjort det. Det får döda mig. Det gjorde ont. Alltså man var ju helt maktlös. En av killarna också. Han blev också anklagad för någonting han inte har gjort. Du vet, begravde honom levande. Ända hit. Det här är sanningen alltså.
Said pressas från flera håll men vägrar erkänna. Till slut blir han rentvådd. Istället tvingas han se på när den skyldige killen brutalt misshandlas.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Men vardagen är inte lika brutal. Då handlar det om att gå i skolan. Ja, Said säger skola. Men det handlar inte om något klassrum i en tegelbyggnad med gungor och fotbollsplan utanför. Undervisningen sker under bar himmel. Hela tiden på nya platser eftersom rebellerna är i ständig rörelse. Inte minst matlagningen ställer till det. När röken från grytorna stiger mot himlen upptäcks den av etiopiernas flygspanare.
Det är hemskt. Det räcker bara deras ljud. Det är de här MiG 27. Var det 26 eller 27 på den tiden, ryska, som bombade. Så fort etiopierna upptäcker oss och bombar oss, då måste vi flytta därifrån och hitta ett annat ställe. Så vi fick ju, precis som nomader, fick vi ju vandra till olika ställen. Ständigt, nästan varje dag, till och med ibland 2-3 gånger om dagen har vi blivit bombade. Och då går vi till nästa skogmark och så rensar vi där och försöker etablera oss.
Vad gjorde ni när planen kom? Skulle man bara springa så långt bort man kunde eller skulle man gömma sig på något speciellt sätt? Eller vad hade de sagt till er?
Den direktiven vi fick alltid, kommer det ett flygplan då ska du inte röra dig. Även om den bombar, du måste stå still.
Hur nära kom de med sina bomber där du var?
Jag har sett mina kompisar dog framför mig. Vi har blivit bombade. Det var skrämmande. Många skräck. Vi var hjälplösa. Vi hade inga vapen att försvara oss. Ingenting. Så att... det var hemskt. Med flygplaner, det är det hemska som jag vet inte, en människa som kan uppleva faktiskt.
Tänker du att jag struntar det här och åker hem till mamma istället?
Det tänker man, men det finns ingen återvändo.
Kunde du, för ibland säger folk som har varit med om väldigt hemska saker att hur hemskt det än är så vänjer man sig till slut. Alltså var det så för dig också att du kunde liksom sova på nätterna eller låg du alltid och var rädd och på helspänn och liksom under den här tiden för du vet att när som helst kan det komma ett plan?
Det har inget val. Man tänker inte på det, man vänjer. Mm. Man känner i sig på något sätt också ansvarig till sina kompisar. Man vill inte svika dem och fly därifrån. Men det fanns ju folk som har försökt fly då. En del har lyckats komma till Sudan och en del har dött på vägen. Alltså unga, väldigt unga.
Said går i ILFs skola i flera år utan att skickas till fronten. 14 år gammal ser han killarna som bara är ett år äldre tas ut till kriget. Said är avundsjuk. Han vill hjälpa till att befria sin hemstad som etiopierna nu har tagit över.
När började du fundera på att fly därifrån?
Jag skulle aldrig fly, tror jag. Aldrig ska man aldrig säga, men jag skulle aldrig göra det. Men däremot när vi blev drivna av inbördeskriget 1981, på slutet av 81, och då drev de oss till Sudan. Då hamnade vi där, då såg jag hela organisationen, flera tusen människor. Det var väldigt skrämmande, då övergav vi faktiskt. Är det verkligen så att vi blev drivna från vårt land, tänkte vi. Och då började man ge upp hoppet om att återvända till Eritreas mark då. Och då började ganska många fly därifrån. Och jag kommer ihåg min moster, hon var också med i gerillan. Så hon flydde och till Sudan. Och då skickade hon via en kvinna ett brev att jag måste ut därifrån. Och då bestämde jag mig då. Och jag sa okej, okay, men då är det, nu måste jag iväg. Och så var det mitt på natten. Man kan inte fly heller dagtid. Det finns ändå gömda vapen. De kan skjuta dig. Det är väldigt riskabelt att fly från gerillan. Gerillan kan inte göra det nu eftersom vi är i Sudan. De kan inte skjuta dig och så. Men däremot folkgruppen som finns där vid gränsen mellan Sudan och Eritrea. De kan döda dig bara för en klocka. Vi hade ingenting, du vet, man planerar inte, man vet inte ens var staden ligger som vi skulle till. Det heter Kassala närmaste då. Och man vet inte åt vilket håll ens. Det finns inte vatten, det finns ormar, det finns allt möjligt.
Tillsammans med en kompis flyr Said in i Sudan. I bara shorts går de genom terrängen över gränsen. Tanken är att Said där ska söka upp vänner till sin familj. Men dit är det långt. Said och hans vän har varken mat eller pengar. Och riktningen, den vet de bara på ett ungefär.
Hela natten gick vi. På vägen dit så träffade vi två soldater från Eritrea. Och då försökte de skrämma oss. Vad ska ni säga? Och då sa vi nej, vi ska ta er tillbaka. Vi vägrade, nej vi går inte det. Till slut de sa vi skojar med er. De höll på också att fly, tror jag. Och då berättade för oss riktningen.
Målet är staden Kassala, 2 mil in i Sudan. Men på vägen kan mycket hända. Och vad ska Said och kompisen göra om de väl lyckas nå sitt mål? Risken är att de fångas av polisen och skickas tillbaka till Eritrea.
När vi fortsatte fly, då hamnade vi i de här farliga folkgruppen, säger vi dem. För de har ju lång svärd och kniv och vi har ingenting att försvara oss. Och då kom de och då fick vi sova, gömma oss alltså. Vi fick ligga på bland djuren, deras djur. De gick alltså förbi oss. Konstigt att de inte såg oss faktiskt, tänker jag mig fortfarande.
De kommer till en flod.
Vi vågade inte korsa floden. Så plötsligt kommer en kille, en eritreansk soldat då. Och då hade han med sig en väska. Vi visste inte vad han hade i väskan. Och då frågade vi honom, vad ska du? Jag ska till Kassala. Okej, men vi kan gå med dig. Och så försökte han gå över floden. Han korsade, då följde vi med honom. På natten då försöker man så se vart det lyser i himlen. Och då vet man att man kommer nära en stad. Och då såg vi i Kassalas lampor. Och vad bra. Och då gick vi hela natten, hamnade vi där. Och då visste vi om polisen tar dig fast där, då skulle de skicka oss tillbaka eller hamna på flyktingläger. Vi såg två poliser, kom sudaniska då, vid entrén till staden. Och de tog oss till deras station och så pratade de. De är väldigt vänliga människor faktiskt. De pratade med deras chef. De sa så här, okej, han är äldre, du kan skicka honom. Men de här är stackars små ungar. Låt dem gå, sa de till honom på arabiska. Så fick vi mat, fick äta. Och de sa till oss, ni kan gå.
Said är nu i Kassala. Ett slags frihet, men staden är främmande. Han och kompisen delar på sig. Nu är målet att söka upp någon av familjens vänner för att be om hjälp. Said har ingen aning om var de bor. Planlöst frågar han alla han möter på gatan. Och han har tur. En kille som han träffar på gatan tar honom till sin mamma. Said får duscha och lånar rena kläder. Sedan skickas han till en kvinna som känner hans familj. Här stannar han i 5 månader och kan gå i en katolsk skola. Och så får han brevkontakt med sin mamma. Och nu kommer livet att göra en ny 180-sväng.
Och så plötsligt kommer en svensk till skolan och frågar efter Said. Mohammed Tahir frågade han. Ja, du ska åka till Sverige. Va? Ja. Så han fixade allting, ordnade, vi fick pengar och fick åka till Khartoum. Det är ungefär 1000 kilometer eller vad det är.
I Khartoum tas han om hand av FN. Said får bo hos en familj där mannen känner hans pappa.
Så fick vi bo hos dem. Man bor i gratis. Alla hjälper varandra. Det är väldigt märkligt, men systemet fungerar faktiskt. Mycket, alla hjälper varandra. Efter 28 dagar så fick vi skaffa pass från FN. Och då fick vi flyga till Sverige.
Och när kom du till Sverige?
1982, 4 april, började jag flyga från Khartoum och så var jag här på kvällen.
Vad var ditt första intryck av Sverige första tiden?
Jag visste om Sverige faktiskt... Att det var ett väldigt bra land, välutvecklat land. Men det var inte som jag förväntade mig. När vi var där i Afrika, då ser man ju alla fina byggnader, olika färger och sånt där. Så när man kommer hit till Sverige första gången man ser alla byggnader, det är inte som man förväntar sig. Man förväntar sig höga hus med färg och så vidare. Fast inuti är det väldigt fint i Sverige. Men man hade en annan bild. Och när min mamma fick ju väldigt hjälp också av en väldigt fin person som jag skulle vilja träffa. Jag har sökt honom men jag har inte lyckats. Hennes rektor som heter Ingmar Poulsson. Han personligen... Han såg, hon grät hela tiden. Hon trodde att jag var död faktiskt. Så hon grät hela tiden och så vidare. Så försökte han hjälpa henne. Och han kom och tog emot oss från Arlanda. Och körde oss till Flederstigen här med min mamma. Så det var väldigt, det går inte att beskriva. Det var så härlig känsla att träffa min mamma och min lillebror.
För första gången då?
Första gången.
På 4 år eller vad blir det?
5 år.
5 år.
5 år. 5,5 till och med.
Berättar du vad du hade varit med om eller gav du henne någon lite...
Min mamma.
Ja, anpassad version så att hon och struntade i och berättade det värsta. Eller var du helt ärlig med din mamma när hon frågade hur du hade haft det och så?
Jo, nej. Jag berättar det för min mamma. Fortfarande vet hon det. Men... Jag tycker hon har också gått samma väg som jag. För hon flydde ju också med 3 barn. Konstigt nog, en av mina kompisar, som är min bästa kompis också här i Sverige, han kom efter mig till den skolan. Och innan han kom till skolan så hade han träffat min mamma på vägen när hon flydde. De bodde i samma trakter, fast han var med i gerillan då. Men han visste inte att det var min mamma. Först när han kom hit till Sverige, då fick han veta det. Så att hon har haft min lillebror i hennes axlar hela vägen. Och hon har haft väldigt tufft att fly. Jag var ju ensam, så det var jämfört med henne så var det inga... Det går inte att jämföra.
Said blir svensk. Han lär sig snabbt språket. Går i extra skola på somrarna för att komma i fatt. Klasskamraterna hjälper honom. Han börjar också spela fotboll i Råsunda IS. Bildar ett band och spelar musik på fritiden.
Det finns ett ordspråk i arabiska som säger du måste utnyttja tiden. Tiden är som en svärd. Om du inte utnyttjar då kan den kappa av dig, säger de.
När träffade du din fru?
Min fru träffade jag faktiskt 1989.
Ironiskt nog är hon född i Etiopien, alltså landet som Said ville slåss mot.
Och det var ju på hennes systers bröllop. Och vi har i Ostad kommit ganska långt också. Alla god hälsa, bildat familj, mer än så vad man behöver. Hade vi varit i Eritrea säkert, som alla andra, vi vet inte vårat öde. Det skulle bli väldigt tufft liv. Men tack vare att vi har kommit till det fina landet Sverige. Jag har fått väldigt, och även svenska folket, vi fick i stöd. I nöd har vi fått stöd faktiskt. Jag fick ju gå i skolan, jag fick ju allt vad man, alla människor får här i Sverige. Så att jag är väldigt tacksam. Jag ser inte det som givet.
I 10 år jobbar Said på Siemens. Sen blir han egenföretagare, idag med flera anställda. På kontoret i Solna finns ett gammalt foto från 70-talets Eritrea. Det visar en klass med leende pojkar. En av dem är Said. Det här fotot har han fått av en man som också varit barnsoldat i gerillan i Eritrea. Han och Said ingår i ett nätverk av personer från hela världen som alla var barn i ILF och som nu träffas en gång om året. Många har det gått bra för, trots de hemska upplevelserna. Men för landet Eritrea ser framtiden nattsvart ut.
Jag tittade i vad Utrikespolitiska institutet, hur de beskriver Eritrea idag. Jag ska läsa upp för dig, det är inte särskilt upplyftande. Så här skriver de om landet då idag. Det står att Eritrea är en auktoritär enpartistat där inga val hållits sedan landets självständighet 93. All makt ligger i händerna på presidenten och hans parti. Situationen för medborgarnas mänskliga rättigheter är bland de värsta i världen. Sedan 1990-talet har Eritrea utvecklats till en av världens värsta förtryckarstater. Landet har ibland kallats Afrikas Nordkorea och har liknats vid ett koncentrationsläger. Eritrea plågas dessutom av utbredd korruption. Transparency International placerade både 2019 och 2020 landet på plats 160 bland 180 länder i sitt index över korruption i världen. Det är ingen rolig bild.
Nej, och det stämmer. Det är fullkomligt. Det är den bilden jag har också. Mm. Till och med värre, för att jag har ju ganska många killar som jobbar med mig här som har kommit från Eritrea. Att det jag berättade för dig idag, det jag har upplevt, jag har tyckt det var väldigt hemsk upplevelse. Men när man hör deras historier, det finns till det hemska, det vi kallar hemska, så finns ju ännu mera hemsk upplevelse. Och det har de gjort faktiskt. Så att det är många som har blivit skjutna. Jag har haft en kille som blev skjuten fast han lyckades rymma därifrån också. Och det finns bara nu nästan alla unga killar eller unga killar har flytt landet. Alla flyr.
Eritrea blir självständigt 1993. Men ett nytt krig mot Etiopien bryter ut 1998. Regionen är fortfarande en krutdurk.
Hur ofta tänker du på det här otäckaste du har varit med om? Du berättade att du har ju sett kompisar dö på nära håll. När kommer de tankarna tillbaka idag? Nu är det ju länge sedan.
90% minns jag.
Hur mycket har du pratat med dina barn? Det måste vara svårt för dem att förstå att du som barn var i krig. Deras liv har ju sett helt annorlunda ut.
Ja. Jag brukar ju säga till barnen, ta inte för givet i livet. Vi har gått den vägen. Ni måste ju fatta det. Det ni har här, ni är begåvade så att ni ska vara lyckliga. Och då säger de, ja men det var ju andra tider.
Som barn säger till alla föräldrar.
Ja, det var andra tider och vi har överlevt. Vi har gått den vägen och då måste ni också uppskatta det ni har och då måste ni dela med också och försöka hjälpa andra barn och så vidare.
Du har hört Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent Jonas Lindskov. Du kan kontakta oss på mail jagvardar@bplus.se. Det är B+ med bokstäver. För Podplay producerar vi även podden Misslyckade brott. Vi driver också specialistbyrån för innehåll, commercial content, och arbetar bland annat med medieträning. Googla medieträning 2.0 så får du se. De 10 avsnitten i säsong 5 av Jag var där finns ute på Podplay. Du som lyssnar på någon annan poddplattform får ett nytt avsnitt varje onsdag.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.